Hälsosantpodden och dess innehåll presenteras endast för informationsändamål och är inte ersättning för medicinsk rådgivning, diagnos, behandling eller förskrivning. Informera och rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal angående förändringar du gör gällande din livsstil eller om du tror att du kan ha ett hälsotillstånd som kräver läkarvård. Ignorera inte medicinska råd eller senare lägg läkarbesök på grund av något du hört i eller läst relaterat till Hälsosantpodden.
Idag lever nästan alla människor med minst ett, ofta flera kroniska symptom, oavsett om det handlar om depression, ångest, migrän, magproblem, utmattning, smärta, endometrios, ADHD, någon autoimmun sjukdom eller något annat kroniskt symptom. Hur har det blivit så här? Varför blir vi sjukare och sjukare i en värld som verkar göra stormsteg i utvecklingen på andra områden? Varför normaliseras våra symptom och brist på lösningar när det är något allvarligt fel som fått oss hit? Söker du efter svar på dina hälsoproblem? Har du varit överallt, testat allting men inte blivit bättre? Oavsett hur ensamt det känns stundtals när du kämpat för att bli hörd och förstådd så finns det svar idag. Följ med när vi djupdyker i Anthony William Medical Mediums information som kommit att älskas av miljoner människor världen över. Vår hälsa är grundläggande. Det är din födslorätt att få leva ett friskt och bra liv. Jag och hundratusentals med mig har fått våra liv tillbaka och behöver inte söka mer. Jag heter Carolina Johansson, är utbildad sjuksköterska och näringsterapeut och jag vill önska dig, oavsett om du är en van MM-följare eller helt ny, varmt, varmt välkommen hit. Hej allesammans! Idag är Filip här. Välkommen Filip!
Tack!
Filip Löving. Och de flesta känner nog till dig som No Protein Guy från Instagram.
Mm.
Och där är du, det är bara hälften. Det är du och Nina som har det kontot. Och Nina ska vi prata om en annan gång här i podden, om sin resa. Och idag så ska du prata om din resa.
Mm.
Och det jag verkligen uppskattar när jag pratar med dig, det är att du är väldigt, väldigt bra på att keep a light heart, som MM säger. Att när jag pratade med dig första gången och du berättade om din resa, alltså jag skrattade ju så jag grät. Och det är inte för att vara liksom respektlös, utan för att du kan berätta om den på ett sätt som är väldigt, ja men med humor.
Mm.
Att du har kommit väldigt långt. Och det tror jag att kan vara väldigt, väldigt skönt för lyssnare att höra, som kanske är mitt i sin mörkaste, att nej, det kommer en dag när du kan se tillbaka på resan helt annorlunda. Så ja, jag är jätteglad att du är här och ska berätta.
Mm.
Så jag tycker att det alltid är lite intressant att höra ganska lång tid tillbaka, bara hur, för alltså när man börjar läsa den här informationen så kan man sätta samman så mycket med hur man har mått tidigare. Alltså lång tid, man kan sätta samman liksom hela sitt liv, vad som har hänt då. Så jag tänkte, vill du bara börja och berätta lite hur din hälsa var som liten?
Absolut. Och jag tror kanske att jag var väl kanske lite sjukare än vanliga barn liksom. Jag hade väldigt mycket öroninflammationer. Jag hade astma. Jag hade sån här inhalator som man fick ta. Fick köra en hel del sådana här penicillinkurer. Och sen hade jag även böjveckseksem. Och i armvecken och tror knävecken. Men alltså det är ju ganska vanligt att det växer bort. Liksom. Vid typ 7-8 års ålder tror jag det försvann. Astman försvann också runt 10 kanske tror jag. Så det var nog lite struligt när jag var väldigt liten, men inte så där. Alltså det var liksom inte så att jag var jättemycket sjukare än någon annan, utan jag har inte hört att mina föräldrar har pratat om att jag har varit 30 sjuka barnet liksom. Utan, men jag har ändå haft mina grejer liksom, och utifrån MMs perspektiv så vet vi att det sätter ju spår, eller det fanns redan skräp i kroppen då liksom. Så, men då, det är väl egentligen det jag minns från min sjuktid som barn, tror jag.
Och när var det, kan man säga, när du började uppleva symptom som du, ja, som blev lite värre än normalt, så att säga?
Alltså det som, mina fysiska symptom skulle jag nog säga var egentligen, vad kan det vara, typ 18? 18
så,
tror jag.
Innan dess så levde du ganska...
Ja, jag levde vanligt liksom. Mm. Och mamma har sagt att jag har varit ganska glad, alltså nöjd med livet och tyckte att allt var frid och fröjd. Sen jobbade jag en tid på en underleverantör på Volvo på bandet. Och det var väldigt, väldigt stressigt. Och jag har en väldigt stor prestation. Eller hade en väldigt stor prestationsperfektion i mig. Liksom. Att jag skulle vara bäst och andra skulle tycka om mig. Och om jag bara liksom gav det där lilla extra så skulle liksom, jag kunde tjäna mer pengar. Och någon kunde säga att jag var duktig. Liksom. Och jag drevs mycket av de där typerna av saker. Och så jag jobbade en del dubbelpass liksom och ja, men stressade ganska mycket under 8 månader för att spara pengar för att kunna åka ut och resa. Och sen åkte vi och reste till Australien, jag och några kompisar, och så kraschade jag någon månad senare liksom. Jag sov och bara låg i en säng i typ 3-4 dygn och kunde inte ta mig ur sängen. Och då insåg jag liksom att okej, jag hade den här stressen som jag kanske inte riktigt visste vad det var. Jag visste typ inte vad stress var då. Men den hade liksom kört slut mig. Så det var väl där, ja, jag kanske var 18-19 när vi var i Australien. Det var det första så här symptomet som jag kände att nu, min kropp mår inte så bra liksom, som jag har trott. Så att jag har väl typ trott att jag har varit väldigt frisk och mått väldigt bra. Och så har jag liksom, ja, men verkligen tänt gränserna hela tiden. Gjort väldigt mycket. Alltid försökt hålla mig till träning och sånt för att vara frisk. Men liksom, det har aldrig räckt. Sen har jag festat ganska mycket och jag har feströkt. Och det, sen efter resan och när jag flyttade till Gotland och började plugga på universitetet så började jag få liksom eksem igen. Fast typ i nacken och vid kinderna. Och ja, jag tror jag hade lite i armvecken. Och då, jag var ju så, alltså studenttiden, det var jätteroligt och vi drev en nattklubb och jag hade hur många projekt igång som helst. Och så liksom jag går ut på balkongen på studentlägenheterna och tar en cigg liksom, med vetskapen att om 5 minuter kommer jag ligga och klia mig i kinderna liksom och typ blöda. Och så dum som jag var så gjorde jag det ändå. Jag visste liksom vad som skulle hända. Jag bara, det här, men jag kunde liksom inte se det dumma mönstret i det liksom. Och då rökte jag liksom, det var bara feströkning egentligen. Eller så här någon på kvällen. Men där började väl typ så här insikten av att jag är nog inte helt frisk liksom. Och just att gå till skolan dagen efter och det var liksom torkad hud på kinderna. Folk började ju se att så här, jag mådde inte helt, helt bra. Men så försökte jag liksom dölja det. Och sen i och med att alltså, jag gjorde väldigt mycket. Det var liksom 100% studier och sen var det 100% utanför studierna. Med massa andra projekt. Och så i slutet av mina studier så då kraschade jag liksom. Då jag gjorde en fitnessfotning i Stockholm. Så här, jag tränade jättemycket så dietade jag mig ner till typ inget kroppsfett alls. Och kvällen när vi var klara med den fotningen. Så, och du vet, precis innan man gör en sån fotning så är det man tar massor med salt för att liksom ådrorna ska så här poppa ut. Och idag är det ju helt absurt liksom, när jag vet vad jag pratar om allt det här. Men det var liksom, som jag sa det innan, jag har liksom tänt gränserna hela mitt liv med min kropp. Och det här var liksom det som fick bägaren att rinna över. Så att jag hade gjort en lång diet på typ 3-4 månader. Gjort för den här fotningen, vi gjorde fotningen. Och sen det här var i Stockholm, så vi åkte till Mall of Scandinavia, jag och Nina, och så åt vi, gick vi in på restaurang, för du vet, då får man ju äta liksom mat igen, och så tog vi någon sån här god räkpasta med mjölk och ett glas rött vin till det. Och så kom vi tillbaka till Gotland, och den kvällen vaknade upp och bara hade eksem över liksom hela överkroppen. Nina vaknade och liksom ser mig stå med hennes liksom, borste och bara riva mig blodig i hela armarna liksom, och hårbotten, och hon bara, vad gör du? Jag bara, alltså, och hon kunde inte få kontakt med mig. Alltså, jag var en typ trans. Liksom. Det kliade så mycket. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Alltså, det känns ju helt, det är nästan som att gå ut och ta en cigg på kvällen för att veta att man får eksem. Liksom. Så dumt som jag visste att det var, så dumt visste jag någonstans att det är att stå och bara, alltså man ser blodet bara komma på armarna, men man slutar liksom inte. Det, jag kunde inte sluta klia liksom. Och den dagen, det var då allt började liksom. Det var i slutet av min studietid. Och sen den dagen hade jag eksem i 3 år typ.
Och det var inte lite eksem med de bilderna du har visat heller?
Nej, det var från ovanför naven ungefär till hårbotten liksom.
Vad gjorde du för att få hjälp?
Nej, men det klassiska var ju liksom, vi försökte tänka själva. Vi bodde i en studentlägenhet då, och då var det liksom, det första vi tänkte var att jag var allergisk mot mattan. Vi hade köpt en ny matta från Rusta liksom. Det var den som hade gjort att jag fick eksem. Och jag vet inte om kanske alla går igenom den här resan, men för mig var det väldigt mycket så i alla fall, att innan liksom man kommer till den här medvetenhetens insikt att okej, saker kanske kommer inifrån mig själv, så tittar jag ju bara på utsidan liksom. Vad är det på utsidan som kan göra mig sjuk? Naturligt kändes det bara som att det var det jag gjorde, eller det var det som var första steget. Så att innan vi ens gick till läkaren och så liksom, vi tog bort mattan, vi slängde ut den i förrådet. Vi tog bort bara en sänggavel, för att den låg ju liksom med håret i när jag sov. Det var sänggaveln det var fel på. Och så hade vi en liten fog med lite så här mögel i köket. Och det var den som gjorde att jag fick eksem. Så vi fick en ny lägenhet som vi skulle flytta till. För att, så här, det kallas ju evakueringslägenhet. Och där någonstans liksom, när vi var och tittade på den här lägenheten, så bara, fast, alltså, vad håller vi på med? Liksom, vi hade ju kunnat, det kunde ju vara ett helt tomt rum till slut liksom. Så därefter tror jag då gick vi till sjukvården på Gotland då. Och så var det ju först, de kollade ju, fick jag träffa en hudläkare, och då började ju det här med, alltså, behandling med kortison och sånt. Och de gjorde gastroskopi, såg att jag var ganska så här inflammerad i magen, i tarmarna. Men så körde jag det, alltså, jag höll på med kortison ganska länge tills liksom man inte får hålla på med det mer, för att man till slut blir huden så tunn så man kan inte vara ute i solen. Och då, vid den tiden, hade vi flyttat hem till mina föräldrar i deras källare, för att Nina behövde hjälp att ta hand om mig då liksom. Så mina föräldrar hjälpte till och var ett jättestort stöd. Men där och då liksom hade ju även depression kickat in, och liksom, alltså, jag hade världens drömmar med mitt liv liksom. Jag liksom ville starta eget företag och hade precis pluggat klart på universitetet i liksom, det var precis att jag hade klarat det, för jag fick lite sån här dispens för att skicka in saker lite senare för att jag var sjuk. Men tog mig igenom det och tänkte bara, men snart är jag frisk, och då ska jag liksom, det var ju min prime time i mitt liv, tyckte jag, så här 25 års ålder. Och så blev det ju aldrig det. Jag kunde ju aldrig göra någonting. Så fort jag åt minsta lilla, så gick det 1 eller 2 timmar, och så fick jag eksemutbrott över hela överkroppen och ansiktet. Och mer eller mindre kunde inte sluta klia liksom. Så det var väldigt kopplat till mat. Alltså, jag kunde inte äta mat. Och i och med att vi inte visste någonting om typ vad som skapade det invärtes liksom, så var det ju, vi kollade inte på mat i första hand liksom. Så att vid en period så fick jag ju, jag åt vitt ris och vatten liksom. Det var det som inte gjorde att jag fick sådana här extrema utbrott. Men nej, och sen fortsatte ju alltså sjukvården i Göteborg. Och vid en period fick jag utskrivet så här spädbarnspulver från 0 till 6 månader, för att jag fick inte i mig någon näring av att bara äta vitt ris liksom. Och det var inte det enda jag åt, för att jag var deprimerad och låg i en säng och typ rörde mig inte. Och då får man ju så här ångest över det. Så då kunde jag ju liksom skita i att det kliade ibland. Så då slank det ner en Marabou liksom och sånt, bara för att typ äta mina känslor liksom. Och det var en väldigt tuff tid. Och då kom jag även så här, ja men självmordstankar in och... Alltså... Det var jobbigt. Det var inte så. Det var jobbigt för att det var inte så jag såg på mitt liv. Liksom.
Mm.
Jag tror inte jag ville acceptera att jag var sjuk. Jag såg inte mig själv som någon som var sjuk. Och att just vakna upp med blod på liksom lakanen varje dag, det var. Det gick för långt. Liksom. Det tog för mycket på huvudet och jag blev helt sänkt av det. Och jag såg inte mig själv som någon som var deprimerad. Alltså, det var också konstigt. Jag kunde liksom inte identifiera mig med min depression på något sätt. Men ändå låg jag ju där och var där. Och ville inte gå utanför sängen. Och liksom, när min familj såg att liksom, okej, nu är det illa. Då har ju de berättat efterhand nu liksom, att de gömde undan knivar och grejer. För de såg ju bara, okej, nu är det inte bra liksom. Och då var jag faktiskt rädd för... Jag var lite rädd för att leva faktiskt. För att jag var rädd för vad jag skulle göra om jag fortsatte leva. Liksom. För att jag hittade liksom ingen väg ut. Och jag kunde liksom inte ta kortison längre. För att alltså, jag åt kortisontabletter också i vissa perioder för att kunna äta mat. Alltså jag tog en kortisontablett för att liksom kunna äta en normal måltid. För jag trodde ju alltid att det var det jag skulle gå tillbaka till. Liksom. Någon gång måste jag bli bra igen. Och eftersom inom sjukvården så behandlar man mycket ytlighet. Liksom.
Och du kunde aldrig säga tillsammans liksom, vad för mat det var?
Nej, det var helt omöjligt. Liksom. Och då får man ändå tänka att då var redan jag utbildad kostrådgivare. Och liksom kunde liksom, ja, men ganska mycket om den här traditionella kosten. Liksom. Och visste att protein var viktigt och fett var bra för våra liksom, hormoner. Och jag kunde mycket om kost. Så att för mig, det var också deprimerande att jag inte kunde ta mig ur det på grund av min kunskap. Liksom. Ja, men när jag då kunde äta en måltid med de här kortisontablett så liksom... Det var ju som en temporär lycka liksom, att det kliade inte 2 timmar senare. Men det visste jag ju från läkaren att de skulle jag ju bara ta i nödfall. Men jag använde ju inte det som nödfall, utan det var ju bara för att kunna få någon lycka. Ja, men någon måltid som kunde vara någon lycka liksom.
Men det var liksom det du hade, det var kortisonet, det var hjälpen. Det var inte så att du fick något annat.
Nej, det var kortison, det var den här burk spädbarnsmaten, det var mycket alltså sån här insmognings liksom lotion. Det var det jag fick, men sen fick jag ju den här, när man inte kan ta kortison längre så blir det ju, kan de erbjuda ljusterapi. Och då, men det var det spår, då spårade ur alltså, för att då fick jag ju, jag blev ännu mer deprimerad, för då fick jag liksom en så här, okej, vi kan ge dig ljusterapi, du kan få vara på Sahlgrenska 2 eller 3 gånger i veckan liksom, for life, för det fanns ju ingen lösning liksom. Så förutom där på sommaren när du kan få tillgång till solljus normalt, så kommer du behöva vara här och liksom stå i den här boxen. Och jag började ju gå i en box liksom, eller gå dit, och man får en sån här skynke och står där med en massa andra män som ser ut som, hej, kom och hjälp mig liksom. Och
för att de har också så
som hade eksem liksom, också, eller psoriasis, det var avdelning för eksem och psoriasis. Och att se dem som var så pass gamla liksom, och jag frågade dem hur länge de hade varit där, och de hade varit där i flera år, Och de, jag tyckte att jag hade eksem som var illa, men de hade eksem, man såg inte ens deras hud. Alltså de hade liksom, man såg inte deras, det var liksom bara sår överallt. Och vissa personer hade ju liksom eksemen eller så där, så typ möglat, så det var svarta hål i kroppen liksom. Och jag såg när de gick in i de här boxarna att okej, det kanske blev temporärt bättre, men de var ju tvungna att komma tillbaka. Så jag tror jag gick dit kanske 2 eller 3 veckor, men då blev jag ju ännu mer deprimerad. Alltså jag bara, för du vet, mitt liv är så här att jag ville bli frisk och kunna göra grejer. Jag såg inte att jag aldrig skulle kunna åka någon annanstans för att jag skulle vara på Sahlgrenska 3 gånger i veckan. Så det var väl det sista jag gjorde innan jag började med den alternativa vägen liksom. Så den här, alltså den tiden var ganska destruktiv. Det var tufft. De kunde inte förklara någon rotorsak till mina problem. Utan det var ju liksom det här, det kommer och går. Ibland blir det bättre och ibland blir det sämre. Vi vet inte riktigt varför. När det blir sämre så använder du kortison. Men i och med att det var så kopplat till vad jag åt, så det blev ju liksom aldrig, det blev aldrig bättre. Det blev bara sämre och sämre. Men sen började jag nog resan i den alternativa sfären, och det, alltså det var nog, det var, då började den lite roligare perioden, för att ja, men
jag hade, du måste ju på något sätt ha hittat någon kraft att börja söka där också.
Ja, men det var det som var intressant, för att även inom, när jag gick i den vanliga sjukvården, så jag gick, det gick väldigt mycket i vågor för mig. Jag sjönk ner i en djup depression för att liksom, åh, det finns ingen lösning på mitt liv. Och i det djupaste dalen där så hittar jag typ en kraftbar. Men åh, jag kanske prövar den här läkaren eller, och det här liksom. Och då fick jag en ny motivation, och så här placebo bara, nu kommer jag bli frisk. Bara, nu kommer vi hitta det här sista som funkar. Så att, och det var någon form av bara en övergång där. Liksom. Okej, nu funkar inte sjukvården längre, så blir jag deprimerad med de här ljusterapiboxen. Och så fick jag värsta energin igen, bara, men jag googlade liksom, och så hittar man en alternativ lösning. Och då var det, tror jag, först homeopati med sådana här mineral- och vitaminpiller. Gick all in i det. Mamma känner en kvinna som höll på med det, och då hade jag en massa brister i mineraler och vitaminer. Och jag kommer ihåg att jag googlade, och hade man eksem så var det B. Jag tror det var B7 eller B6 vitaminbrist. Och jag blev så glad. Jag bara jag köper starka sådana här tabletter så kommer jag bli frisk. Och jag gjorde det liksom. Och jag skrev till mina kompisar. Bara, jag hittade lösningen liksom. Det var bara den här vitaminbristen. Och nu kommer jag bli frisk. Och så bara proppar jag i mig det. Och i vetskap att så här, okej, jag vet ju att kroppen inte kan ta upp alltså supermycket samtidigt. Utan det är ändå en process liksom. Och så levde jag ganska så här fri från min depression i kanske en månad. Tills jag insåg att okej, det blir inte bättre. Då liksom fick jag förkasta den teorin. Och då vet jag att då åkte vi till Gotland igen. Från Göteborg. Och träffade en kinesolog. En jätteduktig kille som liksom, ja men, vi hade hört att han kunde göra lite så här mirakelgrejer och ja men framförallt förstå kanske kroppen lite mer inifrån än utifrån. Och då åkte vi dit, så fick han göra en behandling, och men det kändes bra liksom. Det kändes som han pratade till mig liksom, alltså han förstod mina problem. Fast där var det inte så mycket så här att jag skulle göra så mycket grejer, utan han bara gjorde en behandling, så bara puff, nu är det borta. Inte eksemen då, men alltså mina matallergier. Och jag tror det var främst fokuserat till mina allergier, för att jag var ju hästallergiker, alltså pollen, hund, katt och så massa matgrejer då. Jag kunde ju nästan inte äta någon mat. Så jag ville ha hjälp med det bara så att mina allergier kunde försvinna. Jag tror det är en jättelång period. Att jag hade histaminintolerans. Alltså att jag inte kunde äta allt med histamin. Så det undviker jag ju under en period. Och åt liksom dagligen allergitabletter eller antihistamintabletter. Så det var därför jag åkte dit, för att träffa honom. Så att han kunde ta bort det. Och det här är lite roligt, för att jag vet inte om han faktiskt tog bort mina allergier eller inte. För att han sa, gå ut nu och så gå till en liksom häst. Och så ser jag att det är borta. Alltså han typ delvis kanske spelade på att jag typ hade inbillat mig att jag var allergisk. Och komiskt nog så kanske med hjälp av placebon att jag trodde att den var borta och att jag liksom kanske inte längre var rädd. Alltså jag vågade lita på honom. Varje liksom alternativ person jag prövade, alltså jag trodde på dem till 1000%. Det var min guru liksom. Och lite efter det så var jag typ inte allergisk. Alltså jag fick inga utslag av häst och hund och katt längre liksom.
Vad var det för behandling?
Men alltså, han drar så här i fötterna typ och kör något mantra liksom och kan typ se vad man har för låsningar energimässigt typ eller brister i kroppen och så hade han bett mig att ta med hundhår och katthår och hästhår och pollen och allt sånt där i påsar så han la det på min mage och så fick en massa muskeltesta och så liksom tog han bort det. Alltså han gjorde typ som att han tog bort blockeringen i hjärnan typ till att jag hade någon trauma från det eller att min kropp reagerade på allergierna. Och så hade han ju en story innan då att han hade tagit bort en kvinnas hästallergi så hon hade gått direkt till stallet och så var det borta liksom. Och jag trodde ju så starkt på det här så att det typ försvann lite. Eller alltså det försvann då. Men i takt med att jag blev sämre igen så... Alltså dels kom ju rädslan tillbaka för att då vågade jag inte pröva. Och helt plötsligt när jag prövade då så var jag allergisk igen. Så att vad det var som hände och inte, jag vet inte. Men temporärt blev jag fri för en kort period. Men eksemen blev jag ju aldrig bra från och det var inte riktigt därför jag var där. Utan jag ville kunna äta mat igen, jag ville inte ha matallergier. Och det löstes inte heller tror jag. Men så då hade jag en resa med det. Och så då kom jag alltid, det var alltid till följd av en depression. Alltså när den här insikten att okej, det här var inte vägen. Då följde jag ner en depression igen.
Det tror jag så himla många kan relatera till.
Ja, man har ju inte hur mycket energi som helst liksom. Och just att få, att någon, man, alltså det räckte med att jag, ibland när jag var som allra djupast i en depression, googlade liksom och så bara hittade jag något nytt. Det spelade egentligen ingen roll vad det var. Bara det var något nytt.
Mm.
Så tändes liksom en gnista att nu har jag det.
Mm.
Och då fick jag lite liksom livsenergi att nu vill jag testa det här. Det här kanske är det här liksom.
Och det här måste jag bara säga att jag tror att har man inte liksom varit... Alltså många som inte har varit sjuka, som inte riktigt kan förstå varför folk går den alternativa vägen. Det är ju precis därför man har inte fått uppleva, man tror att konventionell vård har alla svar.
Ja.
Och då har man inte behövt uppleva precis det här som du pratade om, att nej, det fanns inga svar. Om jag ska bli fri så måste jag lösa det här själv. Och så får man gå vidare och vidare och vidare. Ja. Och vidare.
Jag tror de som har varit där vet ju hur det är och... Jag tror att allas resor som har varit riktigt sjuka, jag tror den ser ganska liknande ut, fast på sitt individuella sätt.
Mm.
För hjärnan fungerar kanske lite likadant, att man, det går inte att ha en non-stop liksom, autobahn och bara pröva nytt efter nytt efter nytt och aldrig liksom svika sitt, eller aldrig tappa det mentalt. Eller i alla fall, jag tror inte det. Men för jag tyckte att jag var stark mentalt, men det var jag absolut inte. Alltså det brast många gånger. Men nästa grej vi körde var Ayurveda. Min mor hittade en indisk ayurvedisk läkare i Göteborg som jag kände väldigt, väldigt starkt för. Hon liksom hade mediterat 14 år i en grotta i Himalaya liksom. Hon har kontakt liksom, tänkte jag, och jag träffade henne och hon var väldigt andlig, fast på ett väldigt, väldigt annorlunda sätt. Liksom. Hon uttryckte sig som bara hon visste det. Och hon spelade mycket på det här att det alltid gick att lösa. Liksom. Och det var jättebra för mig som klient, för att jag fick ju alltid energi. Hon gav ju mig energi av att men vi är på rätt spår. Liksom. Och sen hon hade skrivit två böcker om Ayurveda och liksom var väldigt, det var hennes liv. Och hon, jag menar, i Indien för att bli ayurvedisk läkare, jag tror det är typ 5 års studier, alltså det är väldigt, hon var väldigt kunnig, och men Och jag började där, jag minns att det kostade 700 kronor, alltså varannan dag. Jag hade inte de pengarna för jag jobbade inte, så mamma fick betala. Och valde att stötta det, och hon gick själv hos den här ayurvedisk läkaren. Nina, min sambo, gjorde också det. Jag tror att, nej, pappa var nog aldrig där. Men jag fick vänner att gå dit. Fyra stycken tror jag. Men jag gjorde så märkliga behandlingar på det här stället. Och jag skrattar ju åt idag för att, alltså, jag, men där och då, alltså det är viktigt innan jag förklarar det, för att, alltså, om man får en placeboeffekt av att liksom någon kan lösa det, så spelar det ingen roll vad man gör. Alltså jag skrattade ju inte när jag var där, utan jag tänkte så här, alltså det här är vägen till att bli frisk. Och då, alltså nu efterhand så förstår man liksom hur långt man kan ta någonting. Liksom, för att börja med en behandling då, alltså hon tar ut frysta lakan ur hennes frys. Och så liksom vecklar hon upp de här, de är stenhårda liksom. Och så får jag gå in i ett rum och så lägger hon ner där. Och så lindar hon in mig som en mumie liksom, i de här frysta lakanen som var iskalla. Så armarna, jag kunde inte ha armarna fria eller någonting liksom, hela vägen upp till typ hakan. Och så skulle jag ligga där i 40 minuter liksom, bara i frysta lakan liksom. Och liksom, där och då, du vet, inte ens en fråga liksom. Jag bara, det här är vägen liksom. Nu är jag frisk, jag ska bara ligga i de här frysta lakan en stund liksom. Och hon hade sådana märkliga behandlingar. Det damp ner en guldtacka. Alltså en riktig sån här som man ser på film. Jag bara, vad är det? Hon bara, nej men jag har beställt för att du ska få äta guld. 24 karats guld. Hon bara, jag smälter ner den och så gör jag det liksom små kulor. För guld är jättebra. Så då fick jag liksom en burk, en sån här liten medicinburk med guld. Så jag åt en tablett varannan dag tror jag. Det skulle också hjälpa mot något. Men för hon kunde ju se mina då matallergier och eksem från ett ayurvediskt perspektiv. Och jag frågasatte aldrig det. Äta guld, det är klart man äter guld för att bli frisk liksom.
Var det inte ganska dyrt?
Jo, men 700 kronor varannan dag, det blir ju ändå ganska mycket. Jag var där alltså varannan dag. För det var alltid alltså behandlingar på plats liksom.
Okej.
Så jag var där nog 2 eller 3 månader varannan dag liksom. Och en standardbehandling var alltid att skjuta upp olja i rumpan. Alltså. Det skulle befria mina magproblem och magen. Så det var att blanda, jag tror faktiskt det var rapsolja, med örter i en så här riktigt stor spruta. Och så fick man bara lägga sig på sidan och så ner med kallingarna där. Och så bara psh, upp i röven. Och jag ifrågasatte aldrig något. Du vet, man trodde ju, det här var ju vägen. Och sen skulle man inte få ut det. Det skulle ju tvungen att göra sin verkan. Så man fick ju liksom gå och knipa liksom, för att det inte skulle rinna ut. och det här gjorde alltså jag och Nina och min mamma också. För att alla hade ju problem med magen. Men det rann ju alltid ut lite. Men det var en sån standardgrej. Det gjorde vi varje gång vi var där. En annan märklig behandling var att vi skulle sitta i en så här varm och kall badsterapi typ, som man satt i, alltså jag vet inte om det var varmt eller kallt först, men alltså det var ja, men som är så trendigt nu med alla kallbadsgrejer liksom. Och sen direkt skulle man gå över till varmt, och då var det kokande typ, eller nästan, men jag brände typ sönder huden. Och så satt man, och det var i hennes badrum, och så alla de här behandlingarna var så hemma hos, i en lägenhet. Och så gjorde hon någon sån här ayurvedisk indisk healing typ med på huvudet. Och både jag och mamma gjorde det faktiskt, och vi båda började alltså gråta. Alltså det här chocken av kallt och varmt, det var typ som att det förlöste i alla fall någonting. I och med att man från ingenstans typ bara gråter. Om man gråter av typ sorg för processen som den var. Jag vet inte. Ja, det är svårt att veta. Men det var ändå en häftig upplevelse som var konstig. Och sen gjorde jag någon sån här... Vi fick gå in i ett annat badrum och då hade hon en stor maskin. Som hon sprayade ånga på mig. Och jag visste inte liksom vad det var, och så sa hon vid ett tillfälle liksom, men det är opiumdusch liksom. Opium skulle vara bra för huden. Och man fick inte göra den för ofta, för man kunde liksom bli beroende av det. Jag visste ju, det här var när vi var klara med det liksom. Och jag, då visste jag typ inte vad opium var liksom. Men eftersom jag ändå var där ganska ofta, det är nu det börjar bli riktigt konstigt, så blev vi typ vänner. Hon fattar tycke för mig, och jag fattar verkligen tycke för henne. Alltså vi blev typ vänner. Och så i slutet så här, jag betalade inte längre för behandlingarna liksom, utan ja, jag hjälpte henne med lite så här datorproblem och sånt, och typ någon visa till Indien igen som hon behövde. Och då liksom tog hon upp att vi skulle börja starta ett företag tillsammans, och jag sa absolut, för att då hade jag ändå blivit lite bättre. Alltså jag hade inte så mycket eksem, jag fick ändå äta ayurvedisk kost liksom. Det var mer fokuserat på grönt och liksom, det var inte super mycket fett, men det var ändå ghee, alltså så här, typ mjölk, och men jag blev bättre. Så någonting, placebo kombination med att liksom det kanske ändå var lite på spåret, gjorde att just där och då var jag inte symptomfritt, men mycket bättre. Och då kände jag ju faktiskt att det funkade. Jag tänkte bara, och hon sa alltid att det här kommer att ta tid. Men så då liksom landade hon nästa idé, att nu skulle vi starta ett företag. För hon hade visat mig en YouTube-video på indiska också. Om hur då kobajs och kokiss kunde bota allt liksom. Och alltså, jag ifrågasatte inte ens en sekund. Jag såg ju dem där, drack kiss och bajs liksom, och blev superfriska. Och det här är så sjukt alltså, för jag, det fanns inte en enda sekund av ifrågasättning, utan hon var ju mästaren. Hon hade suttit i Himalaya och mediterat och liksom blivit upplyst. Så att min nästa steg var ju absolut, vi kör. Lagret skulle vi ha hemma hos oss. Jag byggde en webbsida med webbshop, där det var liksom, jag hade tagit en bild med indiska kor som så här vandrade. Och så, ja, jag kommer inte ihåg vad det kallades på indiska, men så vi skulle då alltså importera torkat kobajs och kokiss liksom. Och det var en enorm process med tullen, för liksom, hur skulle vi få in, alltså jag tror inte ens de trodde på att vi skulle kalla det medicin, utan det var ju typ, de trodde ju att vi typ smugglade droger via kokiss liksom. Men hur som helst, vi fick aldrig igenom att vi kunde föra in det här från Indien. Där brast liksom idén, hemsidan var klar liksom, allt var löst. Och hör och häpna, jag hade inte ens prövat det här ändå. Jag hade inte testat liksom produkterna, för att jag hade så mycket tillit. Men så jag fick i alla fall beställa hem en mindre dos av kokiss och kobajs, för jag behövde ändå testa produkterna själv liksom. Och så då jag fick hem liksom helt opasteuriserat kokiss, en liten flaska typ. Och så öppnar man den här, och det var som det stank bongård i hela huset. Och man skulle ta typ en matsked om dagen. Ja, det var det värsta jag gjort i hela mitt liv. Alltså, men hör hur sjukt det här är, att inte ens då, jag ifrågasatte inte ens då. Det här är vägen, jag kommer bli frisk. Och idag ser jag hur sjukt man har lurat sig själv. Eller hur liksom bortförd man kan bli från att tänka fritt. Jag vågade inte tänka liksom. Eller jo, jag vågade tänka i bara de banorna som jag trodde gynnade mig liksom. Så att,
du tänkte väldigt fritt.
Ja, det var väldigt fritt. Men det var liksom också samtidigt aldrig ifrågasätta vad jag höll på med liksom. Det var bara en bana som, det var bara en bana som funkar liksom. Så jag drack säkert 3 liter kokis totalt. Alltså en matsked om dagen, det tar ju ett tag innan liksom man har kommit till 1 liter. Och pulveriserat kobajs, det var lite så här mindre förpackning, eller burkar som man häller ner och blandar i vatten. Och så höll för näsan. Och grejen att när man drack det här pulveriserade kobajset, det var okej, för att när du släppte och hade näsan och hade druckit upp det, så var ju liksom, smaken var inte supermycket kvar. jag kunde inte känna så här, åh, bajs i munnen. men kokkisset, det var kvar flera timmar. Det hjälpte inte om du borstade tänderna, det hjälpte inte vad du än gjorde. Och du vet, jag levde ju med Nina då, hon skulle ju aldrig i världen smaka på det här. Men vi kunde ju inte ens vara nära varandra, vi kunde ju knappt prata liksom. Och det här körde jag för att man gjorde det liksom. Det stod på burken, bara botar allt. Och då förstår du ändå liksom att, ja, det är klart. Alltså, det är bara att folk inte har hittat det här än. Det är kokis som är det bästa medicinen på planeten liksom. Men för hon, det finns ju alltså en hel process bakom det här. Det här är, alltså, det är inga vanliga kor. Det är indiska heliga kor, ayurvediska kor. Alltså de får ingen vanlig mat utan de äter örter. Och sen när de då kissar ut så står man med liksom en burk och bara tar deras kiss.
För att de har gått igenom den heliga
kron. De har gått igenom den heliga kon. Så de här korna som de här kisset och bajset kom från, de var ju typ gudar liksom. Och de fick äta alla de här ayurvediska örterna liksom. Jag har ingen aning hur kon mådde det här. De äter ju gräs normalt sett, men de, jag vet inte. Så när det hade transporterats genom kon då, så blev det då, ja, de stod på riktigt med en burk när de sket och bara såhär, åh, nu torkar vi det här och sen får folk äta det här så kommer de bli friska liksom. Och faktiskt här om månaden typ så pratade jag med en indisk kvinna som följer MM, som bor i Indien, som det är liksom en hel tradition i hennes familj. Hon har kokis hemma, de hade det under corona för de tog det emot det och de åt även det här pulveriserade kobajset, så att alltså det, i Indien är det ju inte helt okänt inom den ayurvediska kretsen liksom. Men ja, när vi inte fick importera det här längre, så där någonstans började vårat band typ gå långsamt isär, att det kanske inte var det här som vi skulle göra i livet liksom. Jag skulle inte sälja kokis och kobajs resten av mitt liv. Så det var nog ganska bra att vi slutade där. Så att jag slutade att gå hos henne och jag kommer inte riktigt ihåg hur det... Hon var ganska intensiv. Det var ganska tufft. Det var liksom... Det fanns inga ramar utan hon bara... Hon kunde skrika när hon skrek. Men det var liksom på något kärleksfullt sätt. Och där någonstans bröt vårat vänskapsband och... jag föll tillbaka liksom för att... Ja, när jag slutade gå hos henne så blev jag också inte... Jag blev inte bättre. Då kom allt tillbaka. Och det var en ny depression liksom. Ny ner i den djupa svackan. Och då... Jag tror faktiskt att det var då vi prövade just det här. Jag sitter med den här tidningen Livsenergi framför mig från... ja, vilken...
Är det senaste numret?
Den senaste, ja, nummer 2 2023. Med just en bild på han är Dr. Stephen Gundry. Och jag tror kanske att det var, om det var jag eller det var min mamma som har hittat en YouTube-video om med honom. För det var liksom bara någon period från bort från Ayurveda och sen var det kanske ner en svacka, en vecka kanske bara. Ny liksom hitta nytt. Om det var jag eller mamma, jag kommer inte ihåg. Och så kollade vi på en YouTube-video om honom där han förklarar då om det här med lektiner och hur liksom man kan få läckande tarm och hur det kan liksom bara sprida sig och gå bananas. Jag tror att det är det han pratar om, jag ska inte säga det till 100%. Men det räckte med en YouTube-video på 20 minuter, sen var vi helt sålda liksom. Mamma åkte och försökte hitta det vildfångad, en sån här stor laxsida. Och kom hem och vi skulle köra, det var mycket fett, bara fett och protein. Och vi hoppar på det och jag tror vi åt det två och en halv vecka, tre veckor kanske. Och Nina då liksom har ju ändå varit med i hela min resa, min sambo då, och hon kände bara, någonting bara skrek nej liksom, det här är fel, det här kommer aldrig funka. Ingenting har funkat hittills och du har liksom gått i kokis och kobajs ett hörn. Och det här var kanske ändå, det var en läkare, det var en doktor liksom, som ändå har en teori. Jag föll för den direkt, lektiner, det här är lösningen. Allt annat jag har lärt mig bara kasta jag bort. Men hon bara sa nej. Det här, hon bara, du vet, en intuition att det här funkar inte liksom. Så hon började aldrig äta så här. Då har ändå hon ätit LCHF liksom innan hon blev sjuk. Vilket kanske var någon tidigare som sa att så här mycket fett och protein, jag har gjort det, det funkar inte. Men hon gjorde inte den kopplingen då. Men, och då var det faktiskt bara 2-3 veckor. Det var lite som liksom läsa den här boken eller livsenergiupplagan då. Man bläddrar och så började med lite information och så kommer din artikel då med MM. Lite så var det. Vi hann precis börja och så bara, boom, kommer min lillebrors sambo. Med en, hon hade hittat Anthony på Instagram. Eller så, nej, hon hade sett att någon hade druckit sellerijuice och taggat honom och blivit läkt från just eksem. Och det här var typ 2,5-3 veckor in med det här med Dr. Stephen Gundry. Och för min brors sambo hade skickat det till Nina då på Instagram. Och Nina bara kollade upp det direkt och liksom kände så här, okej, men det här, för det är lite alltså eksem är bra, det är det, för han marknadsför ju ganska det på ett bra sätt, för det är något visuellt, man kan se antingen har man eksem eller så har man inte eksem liksom. Och så via sig likadant. Och Nina liksom direkt försökte läsa på lite och kände att, ja men det här är ändå, det kändes rätt för henne liksom. Så där direkt tror jag vi egentligen hoppar av det här spåret. Vi hade bara börjat och vi hade så mycket mat hemma. Mamma hade köpt hem massa. Som vi nu då, jag vet inte om vi åt upp det eller om. Men så beställde vi i alla fall hans första bok, Medial läkning, 2 eller 3 stycken. Och vi alla, 3, jag, mamma och Nina läste dem samtidigt. För vi hade fått någon influensa och var sjuka. Och jag tror mamma läste först och typ kom ner och bara, typ jag har mött Gud. Alltså ingen av oss var speciellt andliga liksom. Eller inte alls egentligen. Och mamma bara kände att, men det var typ som att någon bara öppnade hennes hjärta typ. Och ja, men det kändes bara rätt liksom. Alltså det är svårt att förklara, men typ som att komma hem lite. Och Nina hade också liknande känslor liksom. Vi var ändå alla sjuka när vi läste det här liksom. Så vi, därför vi kunde typ sträckläsa den. Och jag minns att jag hade en så häftig upplevelse. För att jag läste boken och så dagen efter blev vi sjuka lika i lite omgångar då. Så då åkte jag på influensan och hade liksom 39 graders feber. Eller 38,5 eller vad det var. Och det var sällan jag blev sjuk och fick feber. Men så fick jag det och då hade jag läst halva boken och så tänkte jag, nu är jag ändå sjuk, jag ligger i sängen, jag läser vidare. Och i första boken så kommer ju avsnittet om änglar i slutet. Och så läst, och då hade man ju ändå läst halva boken och jag kände liksom redan nu, wow, liksom, här finns någon som förstår på djupet. Och så kommer jag till änglarna och så står det då att man kan åkalla liksom. Och jag kan inte säga att jag var andlig, men jag var ändå inte helt från det. Det var någon mitt emellanresa. Och tänkte, men det är klart att jag ska åkalla läkningens ängel. Och gjorde det. Och liksom avslutade boken, hade sån härlig känsla. Vaknade upp och så var jag helt frisk. Jag hade varit så sjuk en halv dag typ. Eller en dag. Och det räckte för mig. Jag bara, alltså nu det här. Jag läste en bok typ, jag läser aldrig böcker. Jag åkallar en ängel. Ängeln hjälper mig. Jag är frisk. Alltså let's go liksom. Nu kommer vi. Det här kommer jag aldrig sluta med. Och det är så vackert ändå. För att det var ju så. Det var verkligen början på. Nu är det 4-årig resa. Och jag kommer aldrig sluta med det här. Aldrig hela mitt liv. Jag har aldrig lärt mig så mycket om mig själv som genom Anthonys lära. Liksom. Alltså, han förklarar allting på ett så brett perspektiv om liksom min fysiska kropp. Hur allting fungerar på rotnivå. Allting är kopplat till känslor, det är kopplat till vårt mentala. Alltså, det var lite som att komma hem och jag tror du har ju också den erfarenheten att det känns så. Och så att jag tror vi gick liksom från, du vet, alltså hur mycket lax som helst till någon dag efter vi hade blivit friska, så var det liksom, vi köpte in en centrifug och började med vår första selleri. Och så vi har en bild när liksom, vi ska smaka och du vet, man börjar ju med så här 2 deciliter. Och vi skålade och vi tog det här första liksom, jag har sånt minne av det från där vi bodde tidigare innan vi flyttade ut till landet. Och det var där det började liksom. Och sen har det varit en... Det är absolut inte en rak resa liksom. Och det säger han ju själv. Eller tre steg fram och två steg bak.
Mm.
Så att absolut jag skulle nog säga 2 år. 2,5 år innan jag var ändå symptomfri.
För om det var första boken då som ni började läsa.
Mm.
Där pratar han inte jättemycket om eksem. Nej. Alltså just så. Det gör han ju väldigt mycket i leverboken sen.
Ja, och den fanns inte då.
Exakt, men det var ändå, ni ändå förstod på något sätt att ja, men det är ändå det här jag ska göra.
Ja, det var väl för att man kunde ju googla lite på hans blogg och sådär. Ja, och precis. Han hade ju SoundCloud-avsnitt. Men det spelade inte så mycket roll. Det räckte att någon hade läkt från eksem. Mm. Så visste jag att ja, då kör vi liksom. Och då hade jag ett mindset att jag bara, det spelar ingen roll om ingen har läkt sig från eksem. Jag kommer vara den första i världen. Alltså jag bara kände att så är det bara. Så jag hade väldigt, väldigt stark motivation. Och ja, så där började en lång det är tufft. Och det tror jag är, alltså alla som går den här vägen med Anthony, man vill ju gärna att den ska vara spikrak.
Ja.
Men det var exakt det jag fastnade för, att den inte var det. Alltså för att jag hade hela tiden under så lång tid letat efter quick fixes liksom, ta mig ur lidandet. Men när någon typ sa att ja, det tar 9 år för levern att liksom rena sig typ helt och hållet om man bara liksom och blir helt ny. Jag bara, det är okej med mig. Det är okej att det tar jättelång tid. Det är okej att liksom någon säger att det är inte så här, imorgon är jag bra. Jag kan ägna hela mitt liv åt det här, men så att för mig att det liksom var typ en ny start på livet och att man får börja från början egentligen liksom. Det var helt okej. Okay. Det kändes nästan bra. Jag var trött på det här. Om en månad är jag bra liksom.
Mm.
Därför typ litade jag på honom. För att just det tog tid. Det var ingen som hade sagt någonsin att det skulle ta så lång tid.
Det var ju verkligen som att bygga en grund.
Ja. Och det,
en stabil grund.
Ja, och det kändes... Jag hade sån tillit till det liksom.
Vad började du med? Sellerios?
Ja, alltså vi började ju, som jag tror många börjar, ganska lugnt. Liksom. Det var ingen 369. Jag tror inte, alltså, 369 fanns inte då. Jag tror den första och den andra boken fanns. Kostguiden. Så vi började med sellerios. Jag tror inte ens vi drack citronvatten på morgonen. Heavy metal detox smoothie. Jag vet inte om den fanns. Den fanns. Men det tog ett tag innan vi implementerade den. Det första var ju liksom få bort kanske fett och sånt från frukost och lunch.
Mm.
Så vi hade en ganska långsam startsträcka. För det är ganska, alltså det var inte helt lätt att navigera i det i början.
Och då var det både du, Nina och din mamma som körde?
Ja, precis. Pappa drack väl sellerios någon gång tror jag, men i och med att vi alla bodde under samma tak så liksom det är ju ändå lite annorlunda kost, så det var ganska enkelt att vi alla försökte hänga på det, vilket har växt till en enorm härlig resa eftersom vi alla gör det idag liksom. Men jag ska bara lägga till det här just att någonstans ett år in så släppte han ett SoundCloud-avsnitt om liksom sanningen om protein. Och alltså hela mitt liv har jag liksom jobbat med att träna. Eller jag har tränat mycket och jag är utbildad PT och liksom varit helt inne i det här proteintänket. Och att liksom ändå ha läkt eller kört hans väg ett år. Jag kände att det här är en väg för mig. Det känns så bra på alla sätt. Och så säger han liksom, när jag hade lyssnat klart, så här, protein bygger inte muskler. Alltså jag minns att jag blev så irriterad. Jo, men för att jag bara, hur kan han ha rätt om liksom hur jag kan läka mig från eksem och ha fel om hur man bygger muskler liksom? Jag bara, kan han inte allt liksom? Eller det var, för jag typ fick känsla av att genom Spirit of Compassion så har han förstår typ allt liksom. Så jag blev så arg, jag bara, varför ska du svika mig nu
liksom? Ja, för du trodde han hade fel med proteinet. Ja, ja. Okej, ja.
Så jag bara, men... du kan ju inte veta hur du botar allt det här och sen så vet du inte vad som bygger muskler liksom. Så jag blev liksom så triggad av det här, för att jag kände ju att jag ville ju fortsätta med det här. Jag kommer aldrig svika det här, för att jag vet, det är bara någonting i mig säger att det här är vägen jag ska vandra liksom. Men jag kunde heller inte bara fortsätta inte dyka djupare i liksom, är det verkligen inte protein som bygger muskler? Och i och med att jag hade så mycket kunskap om träning i det gamla sättet, så blev det en så naturlig liksom sidospår för mig. Jag bara, jag ska ta reda på om det här är så här. Jag ska vara mitt eget experiment. Jag kan inte leva med idén att inte veta. Just där och då så litade jag inte på hans SoundCloud-avsnitt. Jag bara, det vore för konstigt. Kan en hel värld ha gjort fel? Alltså, det är liksom, hur gick det så snett? Liksom, det var de tankarna som kom till mig. Och så att jag var tvungen. Jag kände mig så här, jag måste utforska det här. Och då hade inte jag så sociala medier, för jag, liksom, jag ville inte blanda mig med det när jag fortfarande inte var helt frisk mentalt. Så att jag visste ju inte om det var några som hade börjat på det här spåret och hade tränat utan protein. Men jag var fortfarande för sjuk för att liksom ta mig an det fullt ut. Så jag utforskade det mer informationsmässigt och försökte liksom lyssna på avsnittet igen och bara, vad är det han säger? Och sen då när vi har flyttat hit till den här hästgården och där jag faktiskt blev symptomfri, fri från alla mina allergier, kunna ha djur igen och liksom, ja men, friskare mentalt och känslomässigt och liksom känner mig stabil, så har det alltid varit den här, jag har alltid liksom vetat att jag kommer komma tillbaka till att liksom göra någonting med det här med träningen, för om det inte är protein som bygger muskler, jag kommer ägna mitt liv åt det, för att det är liksom, hur har jag och så många människor bara kunnat, alltså min hjärna gick i kors liksom. Jag kunde inte förstå. Och jag bara, jag måste på något sätt först testa det själv, sen hjälpa andra att testa det, så att vi blir en grupp som liksom kan få erfarenhet att det inte är så här. Och sen får det ta hur lång tid som helst, men sen ska vi ändra det här på lång sikt liksom. För att, jag menar, alltså när jag var 16-17 på gymmet efter jobbet. Nej, det kan inte ha varit 16-17, men jag jobbade hos pappa då. Ja, men nog på sommaren tror jag. Och jobbade, åkte till gymmet med min polare. Du vet, proteinshakes, det var ju det viktigaste man kunde. Annars byggde man inga muskler. Bara mjölkprotein liksom. Och jag tror, jag har ju lagt upp det här på min Instagram. Men det var ju, pappa väckte alltid mig på morgonen, för vi jobbade ihop. Och det var ju en period när han vägrade att gå in i mitt rum, för att jag hade ju alltid tränat på kväll eftermiddagen, och jag fick ju så mycket gaser av det här proteinpulvret, och det pruttarna var ju inte att leka med, alltså det var nästan så här gasmasks behov. Så det var ett tag där han öppnade, och liksom det var som att gå in i en vägg av fjärt liksom. Så det han sa ju vid en period att Filip, du får sätta eget alarm. Jag klarar inte det här längre. Liksom. Du luktar, det går inte. Och jag visste någonstans att det kom från, det här var ju alltså många, många år innan, men att det kom från det här proteinpulvret. Men jag kunde inte sluta det. För slutade med det så byggde jag ju inga muskler. Mm. Så att jag har liksom någonstans drivits med den här, sen när han berättade det här i sitt samtalavsnitt, att jag har för mycket erfarenhet själv av det här för att jag inte ska gå vidare med det här. Så att hela mitt liv känns lite som att jag har byggt upp till att göra det jag gör idag. Liksom. Att verkligen hjälpa människor att bygga muskler och få bli starka när vi är friska. Liksom. När vi har kommit igenom liksom, vårt djupaste mörker och läkt, att vi kan bli starka på andra sätt liksom, och fortsätta det. Så ja, spännande resa.
Verkligen. Jag tänkte bara plocka upp lite på det du sa om att det går upp och ner. För det tror jag att många, alltså många som kanske lyssnar nu som är i det, att det är inte en spikrak resa uppåt. Vad märkte du? För just eksem kan ju verkligen komma och gå. Var det extremen eller var det mer liksom det mentala som du märkte gick upp och ner? Det är ju enormt individuellt alltså, också.
Ja, absolut individuellt. Men sommaren, allt är bättre för extrem. Sol gör att inflammationen sjunker ju på utvändigt. Man tror att man är frisk. Vinter, torr luft, fick alltid extrem på vintern. Jag klassade mig ändå som symptomfri när jag typ under vår, sommar och höst inte hade extrem. Men jag fick tillbaka det lite någon vinter. Men sen försvann ju även det liksom. Så att eksemen gick väldigt upp och ner. Vilket var jobbigt. Alltså för att bli fri från det och sen få tillbaka det så många gånger om var ju också tufft.
Det är som en sån smäll varje gång.
Ja. Men mentala upp och ner var... Det var nog ändå tuffare. Alltså så djupt in i depressioner och sen ur dem för att man hittar något på... Jag kallar det utsidan då som man vill liksom gärna greppa tag i och försöka och jaga en lösning och så funkar inte den och så bara är det som att man bara faller platt. Så det var ju, nej det har varit en berg-och-dalbana på alla plan alltså. Men
jag tänker
jo, sen ja, men även i MM-resan har det varit men det är viktigt att dela det för att jag har varit väldigt adrenalinberoende innan jag ens fattade det tog lång tid. Och just att vi kan ens vara adrenalinberoende. När jag läste det från Anthony så var det... Ja, det var lite chockande liksom. Så att jag har alltid levt med en stor inre stress. Jag har varit ganska... Ja, men byggt upp mitt liv för att andra människor inte ska bli arga på mig liksom. Det har varit... Nu när jag ser det på andra sidan så ser jag hur jag har levt. Och det har varit ganska destruktivt. Men någonstans kanske för att skydda det här inre barnet eller vad man kan kalla det. Men, så att under min läkningsresa så har det varit, alltså med MM har det varit otroligt upp och ner. Jag har liksom haft perioder där jag har alltså druckit enorma mängder alkohol, snusat, det har varit mycket porr. Alltså för alla innan jag insåg liksom att alla de här grejerna är ju för att jag är beroende av adrenalin. Alla de här grejerna gav mig adrenalinkickar liksom. Och snus, eller kanske jag sa. Och liksom innan jag läkte så pass mycket att jag vågade släppa det här så var det alltså... Alltså det var senast förra året så... Liksom... Jag kan vara här hemma och vi odlar mat och liksom allt ser ut att vara frid och fröjd. Och så kommer ett så här återfall. Alltså du vet, två steg eller tre steg fram, två steg tillbaka. Och det höll på så långt för mig att jag levde och kände mig så frisk. Och så kommer det här bara, boom, ett sånt enormt sug att dricka alkohol. Och jag liksom sitter till Nina, min sambo, och liksom motiverar hur viktigt det är för mig att behöva dricka alkohol. Och liksom då är det inte, alltså jag har aldrig druckit regelbundet utan det är liksom... Det bara kommer som en storm liksom. Förmodligen för att någonting håller på att släppa i kroppen eller levern. Men det var för starkt för mig att... Så jag reagerade liksom. Och så senast förra året liksom... Säger till Lina, och liksom försöker lura henne då. Att det är okej att dricka alkohol. Och åker och köper öl och dricker. Och sen far iväg in till stan själv liksom. Alltså gjort så mycket dumma grejer, blir hämtad med ambulans och alltså polis har varit inblandad och efter en sån liksom, du vet, jag har ändå läkt under lång tid liksom och så kommer ett sånt bakslag liksom. Har sån ångest liksom dagen efter, mina föräldrar får hämta mig på akuten på Sahlgrenska liksom, jag typ har ramlat, klättrat på tak och trillat ner och det är liksom som jag har tappat bort mig själv. Alltså jag har liksom 3 år nu läkt och liksom verkligen förändrat mig själv och så kommer såna här grejer. Det var ju tillbaka rakt i depressionen igen liksom. Så för att svara på din fråga, det är liksom nu är jag fri från det och jag är så tacksam för det och jag kan liksom se allt på det här på ett annat sätt och utifrån ett sånt sätt som han beskriver det. Jag fick, min kropp släppte på gamla grejer men jag var inte mogen att observera det, liksom låta det få rena mig utan det triggade mig liksom. Och jag reagerade, och det är lite som man säger att när levern kanske släpper på en fettcell, eller kroppen släpper på en fettcell som innehåller ett minne från när vi ätit en hamburgare liksom, så kan vi känna ett sug för en hamburgare. Och fast för mig var det om de här grejerna med alkohol, och jag vet inte ens om det kommer från mig, för att vi har liksom alkoholism i släkten och jag kan ha ärvt kanske de här grejerna, det vet jag inte. Men de var så starka och liksom, det var så konstigt att liksom känna mig frisk. Och så bara typ i den djupaste liksom graven igen. Och då var det depression i 2 månader igen. Bara, vad håller jag på att ha hänt liksom? Och så att jag har gjort mycket dumma grejer i den här resan. Så att 3 steg fram, 2 steg bak, det är som att det är en oskriven regel som gäller alla liksom. Men jag skulle nog säga att den gäller idag fortfarande, fast idag är det ju ingen reaktion på de här 2 stegen som blir ett bak, alltså 2 stegen bakåt, utan de händer, men jag observerar dem, jag lever med dem och de är okej, för att jag vet att det är en process liksom. De kanske påverkar mig mentalt, de kanske påverkar mig emotionellt, men jag vet, för jag är så tacksam och glad att det är grejer som släpper, så jag blir nästan glad när det händer, för du vet att okej, nu är jag i ett tillstånd där min kropp är redo att släppa på saker. Och då blir jag lycklig, även om det är tufft att känna sig kanske irriterad ibland och liksom sådär. Men jag vet ju vad som händer, tack vare honom så vet jag att wow, nu tar jag, det är ju när jag tar mina, får mina 2 steg tillbaka som jag egentligen kliver framåt. Och när man förstår det, då kan man ju se liksom hela sin resa på ett helt annat sätt. Och liksom, det är svårt att vara tacksam och glad i sådana tillstånd, men jag kan ändå ta mig dit idag. Men det är 1000 gånger bättre än att reagera så grovt som jag gjorde liksom med alkohol och sådana bitar. Det var supertufft liksom.
Mm.
Och det i sig har gjort sina trauman liksom. Så de ska jag ju också få rena ut igen liksom. Men jag skulle ändå säga att idag är jag 100% symptomfri. Och jag är fri från mitt lidande skulle jag egentligen säga. Alltså både mentalt, emotionellt och fysiskt. Och mina steg tillbaka känns som framsteg. Alltså, ja. Och det, jag tror det tar olika lång tid för alla. För mig tog det 4 år. Jag körde inte strikt hela tiden. Och det som jag berättat för någon annan nyligen, att jo, det var hon Carolina som vi träffade i Stockholm nyligen. En annan person som följer MM. Och där jag sa att det var ju först faktiskt när jag blev helt frisk och helt symptomfri. Både på alla plan, liksom mentalt, emotionellt och fysiskt. Som jag gick över till att äta för helt fett och saltfritt.
Mm.
Och det jag tycker är ganska vackert, för att innan så har man ju alltid kanske någonting, någon dragning tillbaka till det gamla liksom. Eller man kanske äter fett och saltfritt, men man får verkligen kriga liksom. Alltså det är en tuff process. Så man liksom blir hela tiden något kämpande. Och för mig att liksom, första året så tänkte jag, ja, men jag ska bli frisk så att jag sen kan äta som vanligt igen. Men på något sätt är det något vackert att nu när jag är frisk så är det då jag är som mest liksom extrem med kosten.
Mm.
Och jag skulle aldrig vilja ändra det liksom.
Mm.
Så att det är väl något jag kanske vill förmedla vidare till, att det är dit typ vi alla kommer. Att när kroppen är ren så vill den inte ha något annat. Det är då vi kommer vara som mest läkande liksom.
Exakt, och jag är så glad att jag tar upp det, för det är ofta man får den här frågan. Ja, men hur länge tror du jag behöver hålla på innan jag kan gå tillbaka till andra?
Ja.
Och så man bara, nej, men börja bara så kommer du få se.
Ja, och det, man kan inte förklara det. Det är liksom,
nej.
För helt plötsligt så finns den här sanna intentionen vad kroppen vill ha. Den som vi har haft bortkopplad. För nu vill inte min kropp ha en hamburgare eller en öl. Liksom. Mm. Det, alltså, skulle jag ta det idag, alltså jag tror min lever hade, nej, det hade blivit, men det hade aldrig hänt heller. Det är liksom, idag är det som att det är en annan verklighet. Liksom.
Och jag tänker, så många människor som kanske ser, som inte har gjort den här resan, som ser utifrån på hur man lever, hur man äter, så kan se det som väldigt restriktivt och känna att nej, jag vill vara fri. Men den verkliga friheten, känner jag i alla fall, den har man ju fått nu.
Ja, och den kan aldrig beskrivas för någon som inte upplevt det.
Exakt. Liksom.
Men jag tror samtidigt det är viktigt för de som fortfarande krigar liksom och känner att man går 3 steg fram och att de här 2 tillbaka, steg tillbaka är väldigt jobbiga.
Mm.
Det är väl nog ändå sådana här liksom, alltså det jag beskriver nu, att det kan vara viktigt att höra det, även om det känns konstigt för dem som är i resan av att fortsätta läka, att oj, ska det komma en period där jag kanske är ännu mer extrem?
Mm.
Fast det blir mitt nya normala. Jag tänker ju inte på mat. Mat är medicin för mig då.
Mm.
That's it, punkt. Alltså, och så vill jag att det ska vara. Jag äter faktiskt inte mat idag för att det är gott. Jag äter mat för att det är min medicin. Det är det min hela varelse vill ha för att göra det jag vill göra i mitt liv. Och tack vare Anthony så har jag informationen hur jag kan göra det. Vad min hjärna och vad min kropp behöver för att vara i sitt bästa jag. Liksom. Och när det inte finns så mycket mer att läka, då ger det ju liksom skjuts åt allt jag vill göra istället. Liksom. Så det är en vacker resa.
Det är det verkligen. Helt otroligt. Och det är liksom häftigt också när man har fått se, precis som du har beskrivit nu, de här olika faserna som kan vara.
Mm.
Jag tror det är jätteintressant för folk att höra. Men idag då, som sagt, du har inga symptom längre. Du har börjat träna igen och du har börjat göra mycket undersökningar, som du sa i början, på hur att det faktiskt funkar att bygga muskler utan det här tillsatta proteinet.
Mm.
För vi får ju ändå i oss protein via den maten vi äter ändå.
Mm.
Och du hjälper också andra med det idag.
Mm.
Och jag kommer länka till dig överallt så att man hittar dig. Om man inte redan följer dig.
Mm.
Men tusen tack att du ville vara med och berätta.
Tack själv. Det är lite som att man får gå igenom det själv igen när man berättar det. Och, fast med andra ögon då. Och det är vackert alltså. Jag är tacksam. Jag kan avsluta med att säga att jag önskar ingen att få gå igenom det här lidandet, samtidigt som jag önskar alla att få gå igenom det här lidandet, för att mitt liv ser annorlunda ut idag och jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt.
Mm.
Så den kontakten jag har fått med djur, natur, mig själv, den hade jag inte haft om jag hade fortsatt som jag gjorde innan jag var sjuk. För då var det andra saker som var viktiga. Nu är det helt andra saker som är viktiga och det är jag tacksam för.